Himmelske far, vi ber att vårt evighetshopp, att det ska vara ett levande hopp för oss allihopa, som ger oss kraft och inspiration under jordelivet och trygghet inför det som väntar. Här är det mycket vi inte förstår och vi kan se lite olika på saker och ting. Men hjälp oss att kunna stödja och uppmuntra varandra inför det som väntar. Och låt oss alla få äga ett evighetshopp. Amen. Det är väldigt tydligt när man läser i Bibeln att grunden för vårt evighetshopp är Jesu uppståndelse från de döda. Och att du och jag, att vi människor också på grund av Jesu uppståndelse kan få uppstå. Att vi ska uppväckas. Johannes 20 kapitel och från den 19 versen. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem: "Frid vare med er, som Fadern har sänt mig sänder jag er." Sedan han sagt detta andade han på dem och sa: "Ta emot den heliga ande. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden." Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: "Vi har sett Herren." Men han svarade dem: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida kan jag inte tro." 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." Sedan sa han till Thomas: "Kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro." Thomas svarade honom: "Min Herre och min Gud." Jesus sa till honom: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga det som inte har sett men ändå tror." Thomas, en av Jesu 12 lärjungar, han hade vandrat med Jesus. Han hade lärt känna Jesus och trodde att Jesus var Messias. Och när Jesus skulle gå upp till Jerusalem, några kapitel tidigare i Johannes evangeliet, det har hettat till omkring Jesus och de har varit nära att stena honom i templet. Och så säger Jesus att han ska gå tillbaka och han går tillbaka för att väcka upp Lazarus från de döda. Så säger Thomas: "Låt oss gå vi också och dö tillsammans med honom." Thomas var alltså beredd, i alla fall så länge faran var lite på avstånd, att följa med Jesus och dö med honom i Jerusalem. Så det var inte någon sån där tvekande lärjunge som visste om han ville vara lärjunge eller inte. Han var fullt övertygad om att han ville vara en Jesu lärjunge. Thomas hade varit med åtminstone i närheten, han fick inte följa med ända in, när Jesus uppväckte Jairus dotter. Jesus blev kallad till synagogföreståndaren Jairus hus. Jairus sa: "Min dotter ligger svårt sjuk, kom och bota henne." Och Jesus börjar följa med, men det tar lite tid för det händer annat emellan. Och så kommer det bud från Jairus hus: "Du behöver inte besvära mästaren, din dotter är död." Det är alltså kört. Hon är död, det går inte att göra någonting nu. Men Jesus följer med dit och uppväcker Jairus dotter. Men hon har alltså bara varit död en kort stund. Thomas var också med i närheten när Jesus uppväcker en änkas son i Nain. Och i den kulturen, och så är det fortfarande i de länderna, så försöker man att begrava samma dag som dödsfallet inträffar. I Sverige har vi ett kyligare klimat. Går vi tillbaka i gammal tid så låg ofta den döde kvar i huset där han hade dött, och människor kom och såg honom eller henne ligga där. Och man kanske försökte att hålla det lite svalare, men den låg ändå kvar där och begravningen var senare. Nu har vi kylrum som gör att begravningen kan skjutas fram ytterligare. Men den där änkans son i Nain hade förmodligen dött samma dag, och så var det begravning. Och Jesus kommer och möter begravningsföljet och uppväcker änkans son. Och Thomas har varit med. När det gäller Lazarus så var ju situationen allvarligare. Han hade varit död i 4 dygn. Han luktade redan, förruttnelsen hade börjat. Och när Jesus säger till dem att de ska rulla bort stenen, så säger Marta: nej, men det går inte, han luktar redan. Och Jesus vidhåller att stenen ska rullas undan, och så ropar han på Lazarus, och Lazarus kommer ut. De här 3 personerna, de dog igen. Men Thomas hade varit med om att Jesus uppväcker dem från de döda. Men nu var det ju helt annorlunda, för Jesus hade uppväckt dem från de döda och nu var Jesus själv död. Och det komplicerade ju det hela. Och så är han inte med när Jesus kommer och uppenbarar sig för lärjungarna. Och ibland kan man höra människor säga att ja, men då på Jesu tid och på Bibelns tid, folk var så vidskepliga, de gick på vad som helst. Nej, de gick inte på vad som helst. Och Thomas säger, när han får höra de andra lärjungarna berätta, vi har sett Herren, så säger han: nej, jag kan inte tro det. Om du och jag får höra något ganska osannolikt, så spelar det roll om vi kommer att tro det utifrån förhållandet och relationen vi har till den som berättar det. Om vi får höra en relativt osannolik historia av någon människa som vi litar på, så är vi beredda att tro det i större utsträckning än om vi får höra samma story av en person som är lite tveksamma till: brukar den här personen tala sanning? Kan jag lita på den här personen, vad han verkligen säger? Alltså betyder förtroendet ganska mycket. Men Thomas hade ju vandrat med Jesu lärjungar tillsammans med Jesus och de andra i förmodligen ungefär 3 års tid. Han visste hur det var. Han visste att Petrus kanske överdrev ibland, men att hans bror Andreas var mer sansad. Han visste hur de olika personerna var. Och så får han höra att de har sett Jesus. Allihopa säger samstämmigt att Jesus har kommit. Och Thomas säger: nej, får inte se honom. Och till och med sticka mitt finger i hålen efter spikarna och sticka min hand i sidan efter soldatens lans, så kan jag inte tro det. Han gick inte på vad som helst. Men när sen Jesus kommer en vecka senare och visar sig, och Jesus säger direkt till Thomas: här är jag. Ta ditt finger och stick det i spikhålen. Ta min hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Så behöver helt plötsligt inte Thomas göra det, utan när han ser Jesus så tror han: min Herre och min Gud. Men de 10 lärjungar som sändes ut för att sprida evangeliet, de kunde inte övertyga Thomas. Det var bara Jesus som kunde övertyga Thomas om att han var uppstånden. Men Thomas hade följt Jesus, och Jesus var beredd att möta Thomas så som Thomas behövde bli bemött. Och så kunde han tro. Men Jesus säger samtidigt till honom: du tror därför att du inte sett mig. Saliga är det som inte har sett men ändå tror. Om du och jag kan tro utan att se, så säger Bibeln att vi är saliga. Därför att tron gör oss saliga, oavsett om vi har sett eller inte. Så gör tron på Jesus Kristus, gör oss saliga. För Paulus var det självklart att Jesus hade uppstått. När han har blivit gripen i Jerusalem och ställs inför Stora rådet, så står det i Apostlagärningar 23 och från vers 6. Paulus visste att en del av dem var saddukeer och de andra fariseer. Så han ropade i rådet: bröder, jag är farisee och son till fariseer. Det är för hoppet om det dödas uppståndelse som jag står här inför detta. När han sa detta blev det strid mellan fariseerna och saddukeerna, och det församlade splittrades i två läger. Saddukeerna lär nämligen att det inte finns någon uppståndelse eller några änglar eller andar, medan fariseerna erkänner allt detta. Det blev ett väldigt ropande, och några av de skriftlärda från fariseernas parti reste sig och protesterade högljutt: vi finner inget ont hos den här mannen. Tänk om en ande eller en ängel verkligen har talat till honom. Det är för det dödas uppståndelse jag står inför rätta, sa Paulus. Igen. Människorna vid den tiden, de gick inte på vad som helst. Fariseerna, de trodde på en uppståndelse. De trodde att det fanns änglar och andar. Saddukeerna, skulle man kunna säga, var den tidens liberalteologer. De trodde inte på uppståndelsen. När livet är slut, så är det slut. Men Paulus, som var farisee, han trodde på det dödas uppståndelse redan innan han mötte Jesus. Men han trodde inte på Jesus. Men han fick en ny syn när han hade mött Jesus, en ny tro. När Paulus lite senare står till svars inför kung Agrippa, och då är det Apostlagärningarna 26 och från vers 6. Nu står jag inför rätta för mitt hopp till det löfte som Gud gav våra fäder och som våra 12 stammar hoppas få se uppfyllt medan de ivrigt tjänar Gud natt och dag. För det hoppets kung Agrippa står jag anklagad av judarna. Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Varför anses det otroligt att Gud uppväcker döda? Ja, det handlar egentligen om vilken tro du och jag har på Gud. Först handlar det om vi överhuvudtaget tror att det finns något högre väsen. Att det finns någon som har skapat skapelsen. Och utifrån att vi ofta talar om skapelsen, så borde det ju finnas en skapare. Men även så finns det ju de som tror att allt har kommit till av en slump. Men ganska många, och jag skulle tro att majoriteten av jordens befolkning, tror att det finns en eller flera gudar. Och judendomen, den kristna tron, vi har hela tiden hävdat att det finns en Gud som har skapat himmel och jord. Och allt det vi ser. Och om Gud är så stor att han kan skapa hela universum, om man kan skapa nya människor, även om vi kan så att säga förklara det biologiskt hur en människa blir till, så är det ändå så att det är förundrat och stå med ett litet nyfött barn i famnen. Det är en stor känsla. Och så kan man ana att det måste finnas en Gud bakom. Och så talar Paulus om det i flera av sina brev. Och i första Korintierbrevet så har det i församlingen Korint också kommit människor som förnekar att det finns någon uppståndelse. Och så skriver Paulus till församlingen i Korint och från det 15 kapitlet och från vers 1. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skriften och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig som för ett ofullgånget foster. Paulus berättar här hur många det var som hade sett Jesus. Han tar inte med de kvinnor som hade sett Jesus, som mötte honom vid graven. Därför att vid den här tiden var inte kvinnans vittnesmål, var inte juridiskt bindande. Och så talar han bara om de som var juridiskt bindande vittnen till att Jesus hade uppstått, de som hade sett honom. Och så står det om männen här som hade sett honom. Och sen fortsätter han att berätta i det kapitlet. Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Och sen från vers 20. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Det dödas uppståndelse. Det handlar alltså inte bara om att Jesus har uppstått, utan det handlar om att vi alla ska uppstå. Döden, begravningen, är inte slutet. Och så är Bibeln tydlig att det finns en fortsättning. Om Gud kunde skapa hela världen, hela universum, alla himlakroppar som far runt utan att krocka med varann. Allt det här vi kan se, och till och med nu så sitter ju vetenskapsmännen och räknar ut att det finns saker vi inte kan se. För de ser rörelser på vissa stjärnor som måste betyda att det finns någonting som cirklar runt dem också. Och så sitter man och försöker räkna ut vad som kan finnas som man inte kan se, för man är övertygad om att det finns något där. Den Gud som har skapat allt det, det kan inte vara så svårt för honom att uppväcka en död till liv. Det andra måste vara väldigt mycket svårare egentligen. Att igen väcka upp en död till liv är inget problem för Gud. Men hur får vi människor att tro det? Ja, vad det handlar om är att vi behöver ha en större gudsbild. När Paulus talar inför Areopagen i Aten så berättas det där i Apostlagärningarna 17 och från vers 22. Paulus ställde sig då mitt på Areopagen och sa: Atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag går omkring och studerar era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Gud har inlagt något av sig i oss människor. Vi är skapade till hans avbild. Han som har skapat allt, han kan också ge oss nytt liv efter döden. Men hur får vi då en större gudsuppfattning, en starkare tro? Ja, vi har i alla fall två exempel i vår bibel som är väldigt tydliga. Mose i Gamla testamentet, han ber till Gud: jag vill lära känna dig. Och Paulus: jag vill lära känna Kristus. De här två personerna hade mött mer av gudomlighet, mer av Guds ledning och uppenbarelse än de flesta människor uppleva under ett helt långt liv. Och Mose var ändå, när han bad, jag vill lära känna dig, i början av sin gärning för Israels folk. Men om vi har bönen och viljan att lära känna Gud, så kan tron växa. Om vi däremot har attityden, vill Gud mig något så får han väl berätta det. Ja, så är det inte säkert. Men om vi ödmjukt kommer: Gud, jag vill lära känna dig. Och om vi möter andra troende, om vi läser vår bibel, om vi ber, om vi försöker att ge vår tro näring, så kommer tron att växa. Och har du lite svårt idag för att tro på det dödas uppståndelse, så genom att ge tro näring så kan det ganska snart gå till att du är fullständigt övertygad om att Gud uppväcker döda. Tack himmelske far för att vi har en hel bibel med många exempel. Herre, hjälp oss att ge vår tro näring. Hjälp oss att uppmuntra varandra. Och tack för att du vill möta oss som vi behöver, precis som du mötte Thomas som han behövde. Amen.